elnäten räcker inte för att klara den ökande efterfrågan. Vi möter infrastrukturministern och ni minns den där krockade Mustangen som såldes 2 gånger utan att de nya ägarna fick reda på att den var smälld. Den har sålts igen. Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till avsnitt 122 av Bilägares podcast. Tommy Wahlström heter jag. Med är också redaktionsmedlemmarna Nils Värd.
Hallå, hallå.
Och Fredrik Dietz Wikström.
Kul att vara här.
Välkomna ska ni vara också. Vår första punkt idag ska handla om elförsörjning. Det är nämligen som så att i en debattartikel så säger elnätsbolaget Ellevio att vi står inför en akut elförsörjningskris i Sverige och att alla som vill ha ström i framtiden kanske inte kommer att kunna få det. Krisen berör alla storstadsregioner, men allra värst verkar situationen vara i Stockholm. Och för att reda ut det här så ringde jag tidigare upp Cecilia Wemming som jobbar på elnätsbolaget Ellevio.
Sverige står väl idag inför en situation som vi inte har varit i modern tid, och det är ju att elnäten räcker liksom inte riktigt till att transportera elen från där den produceras till där den konsumeras. Och så efterfrågan på el ökar i storstäderna i en takt som vi inte hinner med att bygga ut elnäten för, kan man säga.
Är ni överraskade över den snabba ökningstakten?
Ja, det är vi väl. För att vi, så här, att bygga elnät är ju en jättelångsiktig verksamhet. Vi planerar liksom 30, 40, 50 år framåt i tiden, för att det är så länge elnäten lever. Så att vi måste göra jättelångsiktiga prognoser om hur samhället ska utvecklas. Och det baserar vi på exempelvis befolkningsunderlag från SCB om befolkningsutvecklingen i Sverige och så. Och de hade i sin tur underskattat urbaniseringen, och då blir det ju konsekvensen att vi också underskattar den. Och samtidigt kan man väl säga att liksom digitaliseringen, hade vi inte riktigt någon aning om den omfattningen för 30 år sedan. Och så där. Så att samhället, kan man säga, förändrar sig snabbare än vad vi kanske trodde för ett antal årtionden. I en mer elintensiv riktning.
Hur kommer det sig att det tar så lång tid? Är det inte bara att dra nya kablar?
Nej, det är ju inte det. Just med stamnät så är, eller med elnät kan man säga generellt, så är det väldigt gedigna tillståndsprocesser för att få bygga elnät och dra elkablar. Och det är ju på det stora hela bra. Alltså, folk ska få tycka till om vad som sätts upp i deras närområde, och det ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt och så vidare. Men det där har ju lett till att liksom själva planprocessen för att bygga elnät, alltså byråkratitiden kan man säga, den har ju blivit längre och längre, och idag är lite orimligt långt, tycker vi då. För att bygga stamnäten i Sverige, som de ägs av Svenska kraftnät och statligt verk, det är, kan man säga, elnätssystemet, motorvägar. De brukar man säga att det tar 10 år att bygga från start till att de är driftsatta. Och då är själva byggtiden när man är ute och gräver i backen, så att säga, ungefär 2 år. Det är 8 år av planering och samråd och överklaganden. Och går det att korta ner den tiden i några år, så är det väldigt mycket vunnet. Då har vi en chans att bygga i kapp, så att säga.
Men Cecilia, samtidigt i allt detta så ska vi ju nu bygga ut en massa laddplatser för elbilar. Hur går det här ihop?
Exakt. Ja, det ska gå bra, hoppas vi. Man kan säga så här att många tror att det är liksom laddinfrastrukturen som är liksom, vad säger man, håret på kamelens rygg som får den att knäckas. Så är det inte riktigt, utan den ökade eleffektförbrukningen, kan man säga, eller efterfrågan på el i tillväxtregionerna, beror på en mängd olika anledningar. Och där är laddinfrastrukturen en av många faktorer som driver upp det här. Och med tanke på otroligt viktig klimatutmaningen är det ju en ödesfråga, så måste vi försöka greja det här på något vis då, ihop med allt annat, att nya stadsdelar kan få el, att infrastruktursatsningar kan bli av och så vidare.
Så det går att göra både och?
Det måste gå, men sen har ju vi på Elevia gått ut med och sagt att läget är akut alltså i Stockholm. Så att ska det gå, då krävs det liksom krafttag, politiska krafttag, och det är ganska snart.
Det är politikerna som måste göra något, säger du?
Ja, vi kan jobba på vår sida med det vi kan, alltså på efterfrågesidan kan man säga. Men att öka utbudet, där behöver andra aktörer fatta beslut som leder i en sån riktning kan man säga.
I Stockholm så debatteras det ju bland annat det här Värtaverket, Sveriges enda kolkraftverk som ju ska då avvecklas i förtid, har man nu bestämt här i stan. Är det en bra lösning tycker ni?
Alltså så här, vi förstår fullkomligt att man vill stänga ett sånt verk. Alltså det ser ju inte bra ut att ha ett koleldat kraftvärmeverk i något som ska vara liksom världens ledande klimathuvudstad. Jag förstår verkligen det. Samtidigt så är det att den elen som vi skulle kunna få därifrån kan ju i sin tur möjliggöra exempelvis omställningen av hela transportsektorn i en hållbar riktning. Så att om man ser på liksom ett totalt perspektiv så ger det mer nytta än vad det kostar, i och med att transportsektorn idag står för 30% av Sveriges klimatutsläpp. Det är enormt. Och kan vi genom då tyvärr att vrida på den här kolkraftskranen då göra att transportsektorn ställer om, ja, men då ser vi att det är liksom det bättre av två dåliga alternativ. Men till det ska läggas att det är liksom inte den enda lösningen, utan på det behöver vi kraftigt bygga ut elnäten. Det är så standardnivå, men också regionalt och lokalt.
Så det krävs...
Och måste vi bli smartare och bygga snabb, vara mer snabbfotade, sammanverka mer med nya typer av aktörer inom energibranschen och sådär. Så att alla måste liksom kroka arm här och göra vad de kan för att lösa den här utmaningen.
Det har ju gått en liten tid sedan ert utspel. Har ni fått några reaktioner? Har politikerna vaknat?
Ja, men det, vi är jätteglada för det. Stockholms stad har varit medveten om det här problemet länge och tagit det på största allvar kan man säga. Nu har regionen också fått upp ögonen för det här, vilket är jätteviktigt. Och framför allt så har energiministern verkligen förstått allvaret. Så att nu är det politiska samhället på tårna i den här frågan. Och nu är vi jätteglada över att det är det som krävs. Nu.
När tror du vi kan blåsa faran över?
Det kan vi nog egentligen främst göra när Svenska kraftnäts stamdragning in till Stockholm är färdiga, vilket vi siktar på 2030. Så då kan vi posta ut, om än tillfälligt.
Cecilia Wemming, alltså från Elevio, elnätsföretaget som leder inströmmen till Stockholm. Och det är ju intressant det här dilemmat tycker jag. Brist på ström och samtidigt så ska vi bygga laddstolpar för alla elbilar. Och
jag lät inte helt övertygad att det går särskilt bra. Även om orden som hon sa var betryggande, så det var ju lite darr på rösten.
Hon hoppades att det skulle gå bra.
Ja.
Det måste gå bra.
Men att man har kommit till den här situationen. Alltså, hur kan det bli så akut så plötsligt? Liksom?
Ja, hon förklarar ju det så att det var den här hela urbaniseringen hade gått mycket snabbare än vad man hade trott. Och digitaliseringsprocessen hade man inte räknat med för 30 år sedan.
Jag har förstått att de här serverhallarna som byggs och som krävs för att försörja alla kattvideos på YouTube och diverse selfie-filmande på sociala medier kräver ju en hel del energi.
Mm. Men står inte de uppe i Luleå?
Inte alla.
Inte
det är
alla.
Väl bara Facebook i och för sig. Och ja. För Skellefteå, men det finns ganska många serverhallar som försörjer väl hela internet.
Ja, vi har väl något skåp som står här också och surrar fullt med servrar. Så att säkert har många företag sina egna.
Bara den här podden
bara belastar. Den här
tack för att ni lyssnade. Sista avsnittet.
Det är intressant att vi överhuvudtaget pratar om elnät i en bilpodcast.
Men det är ju det så att det här är ju förutsättningen för att vi nu ska kunna bli fossilfria och alla köra elbil från 2030 eller vad det nu var vi skulle göra.
Laddskam. Är det nästa års ord kanske? Om man inte då har solpaneler och kanske laddar med egenproducerad el, men... Jag vet att sådana som snyltar på elektronerna på gatan liksom, av Stockholms stadsnät.
Jag vet att elbilsentusiaster skulle kanske invända och säga att nej, men elbilar laddas ju på natten när liksom, energianvändningen i samhället kanske inte är som störst. Är det verkligen ett problem då? Då finns det väl nät att använda?
Mm. Och hon sa ju också i ärlighetens namn här nu, Cecilia, att det är ju inte laddbilar som är den stora boven. Utan det är många samverkande faktorer varav elbilarna är en faktor.
Mm. Som kan bli en allt större faktor då, på sikt. Då.
Ja, framförallt blir vi väl vi elbilsägare, nu räknar jag med dit. Men vi bilägare kan ju bli drabbade på, om det nu blir en bristsituation så att man inte kan sätta upp laddstolpar i den takt som man hade planerat eftersom det inte finns ström.
Snabbladda de här nya 350 kilowatt och sånt där behöver en hel del kraftiga linjer inne sig. Nu sitter ju de oftast lite mer på landsbygden, men det är ändå samma stamnät. Kapacitetsbristen drabbar ju ändå alla. Sen pratas vi ändå om att elbilar kan ju vara en lösning med den uppkopplade car-to-grid-lösningen. Att elbilens batteri kan ju då ge ström tillbaka in på nätet vid vissa toppar.
Men det förutsätter ju då att du har en massa grön energi att lagra i elbilen under dagen. Alltså om du ska köra Värtaverkens kolkraftverk för att trycka in elektroner i din elbil, jag vet inte.
Hade jag haft egen villa och laddbil så skulle jag ha kört solpaneler. Alltså. Det hade varit en vacker tanke med att tanka med egenproducerad el. Mm. Och sen lagra det i sin elbil och vid möjlighet kunna skicka tillbaka på nätet. Men det där sista tror jag väl ligger väl en bit bort. Däremot har jag hört flera pratat om att man har hembatterier. Att det är en lösning. Framförallt tror jag Tyskland, man har pratat en hel del om det. Att det kommer bli lika vanligt som ett kylskåp. Att man har någon kilowattimme som står och lagrar. Och i princip, som jag fattat det, så skulle man kunna klara sig med en ampere i hela hushållet om man har sånt där hemmabatteri. Som tar hand om alla toppar när man dammsuger eller kör tvättmaskiner och sådana saker.
Så man behöver inte ha så hög hussäkring då?
Nej, precis. Alltså i teori nu är alla hus redan uppsäkra. Vi behöver inte säkra ner dem. Men alltså med, om man har ett inte allt för stort batteri, ett par kilowattimmar, så kan man liksom ta hand om alla toppar vad som hushållet använder. Men som sagt, nu var ju inte hushållen det största problemet. Det var ju de här stora satsningarna, serverhallar och annat.
Ja, intressant. Vi får se. Tiden får väl ge facit i detta om vi lyckas få fram ström så att det räcker både till att stänga av kolkraften och
lyssna på poddar.
Lyssna på poddar och bygga laddstolpar. Vi har ett sprängspäckat program idag, mina vänner. Mycket spännande ska vi ägna oss åt. Nu närmast på programmet står vår nya är han ju inte, men vår infrastrukturminister Thomas Eneroth.
Ja, nygammal.
Nygammal är han. Nils, du har ju varit och träffat honom. Mm. Du ska strax få berätta mer om ert möte, men först ska vi få höra vad ministern gör när han inte ministrerar.
Jag spelar trumpet faktiskt, jag spelar musik. Jag kommer från en musikerfamilj. Sen tycker jag om jag fjällvandrar, sportfisk ibland. Och sen gillar jag faktiskt att köra bil, så att... Kom precis tillbaka nu från en semesterresa. Det ägnat mig huvuddelen av bilåkning faktiskt.
Saab eller Volvo?
Volvo.
Cab eller kombi?
Cab.
Automat eller tvätta själv?
Automat. Tiden vinner där.
Ja, okay. Bensin eller diesel?
Det var en svår fråga. Jag har ju båda delar. Men tvingas jag välja bensin?
Elbil eller vätgasbil?
Elbil.
Dubbel eller friktion?
Fiktion. Småland. Annars så hade jag svarat upp. Men...
Thomas Eneroth, vem är det, Nils?
Ja, som han sa, han är från Småland, Växjötrakten. 52 år gammal. Och han har ju tidigare varit gruppledare för Socialdemokraterna och suttit med ganska många år i riksdagen sedan 90-talet. Oftast i utbildningsutskottet. Men sedan den förra regeringen så vart han liksom insläppt... Eller inbytt kan man säga, lite grann i andra halvlek som infrastrukturminister. efter Anna Johansson.
Som petades efter IT-skandalen inom Transportstyrelsen.
Vad var det? Man hade gjort någon upphandling, va? Eller vad var det?
Ja, och varit lite oförsiktig med vad ska man säga, känsliga personuppgifter. Och det var något företag, vad var det? Var det Polen? Det var något europeiskt land som hade fått tillgång till de här personuppgifterna som var skyddade då, men man
var väl kartuppgifter också. Det var väl liksom Sveriges infrastruktur och sjökort detaljerade för militären och annat har jag för mig.
Ja. Ja, så att det blev byte på den där posten.
Det blev byte, ja, precis. Han är ju då hoppades in där i andra halvlek och avslutade mandatperioden som infrastrukturminister, och han fick ju förnyat förtroende nu till den nya regeringsbildningen.
Mm. Och han läser gärna biltidningar.
Jag läser Vi Bilägare, det gör jag faktiskt, och det ser jag inte bara för att smöra, utan det gör jag verkligen. Och jag läser Teknikens Värld, Automotorsport, det är väl de jag håller mig till oftast. Sen finns det en del internationella också. Numera har det kommit mer magasin som bara är för Volvo eller för Porsche eller sådär. Då läser jag en del av dem också naturligtvis.
Men som bilintresserad, du minns såklart din första bil. Vad var det du började med liksom?
Jag började med en Ford Escort LX, en Brasse Forden.
Ja, 1,6.
1,6, precis. Med den där dekallisten. Och där hade jag faktiskt ett par Ford Escorter i rad. Så jag bytte över till Volvo. Och nu har jag en XC. Eller en V40 Cross Country. Och sedan en Porsche.
Vilken Porsche?
En Boxster S.
Okej. Okay. 3,2 liters motor.
252 hästar.
Ja, varför just den? Jag förstår ju varför, men varför köpte du den?
Nej, men alltså, jag gillar att köra bil. Och låg tyngdpunkt, mitt motor så monterad. Det är klart att den har köregenskaper som är fantastiska. Och det är ju det jag uppskattar, verkligen. Så, så att, ja, den blev det. Innan dess var den Z3. Den är också rolig att köra.
Det där som lät som en kulspruta i bakgrunden var ingen kulspruta, utan det var Fredrik som fotograferade, eller hur?
Just det. Det blev en salva där. Men intressant att du pratar motorstorlek med infrastrukturministern. Det står ju lite i kontrast jämfört med den förra infrastrukturministern, Anna Johansson, som inte hade körkort och kanske inte hade så sprudlande bilintresse.
Nej, nu känns det som att det är en bilkille som ansvarar för svenska vägnätet.
Är det viktigt, tycker ni?
Både ja och nej. Alltså, bara man har ett bra engagemang och en klok person ska vi inte vara något problem. Men jag tror det är en fördel att arbeta med någonting som man tycker om. Och han gillar ju att köra bil, han gillar att använda vägarna. Då tror jag att det är lättare att fatta kloka beslut. Om
skaffa sig erfarenheter av hur vägnätet ser ut. Det kanske kan vara viktigt.
Mm.
Ja, precis. Men angående Eneroth här, han har ju inte bara fått fortsatt förtroende som infrastrukturminister, utan han har ju faktiskt fått ett helt nytt departement. Han är ju departementschef nu över det nybildade infrastrukturdepartementet.
Mm-hmm.
Som, det är inget skämt, utan det kom ju till 1 april i år. Och, men jag frågade honom ändå varför det är ett nytt departement och vad han kan göra nu som han inte kunde göra lika bra under näringsdepartementet där frågorna låg innan.
Det är klart att tekniskt kan man göra det mesta. Vi har hela regeringskansliet till förfogande, men min utgångspunkt när vi ville skapa ett infrastrukturdepartement är ju att om vi samlar energi, digitalisering och infrastruktur i ett och samma departement och ser den utmaning som transportsektorn står inför, där det framförallt är elektrifiering och eller uppkoppling, ja, då inser man fördelen av att både ha laddinfrastrukturen, nätkapaciteten, att ha digitaliseringen och uppkopplingen och samtidigt då ha alla infrastrukturinvesteringar. Vi ska nu göra de största investeringarna, kanske någonsin, 700 miljarders investeringar. Tänk att kunna göra det i ett läge där vi samtidigt uppgraderar den svenska infrastrukturen och använder oss av den senaste tekniken. Det är det jag brukar säga, den permanenta världsutställningen. Det är till oss man ska komma och se hur vi ställer om transportsektorn. Och då tror jag att det underlättas av att vi har ett infrastrukturdepartement som fokuserar på de stora investeringarna vi ska göra.
Det är lite synd att inte Eneroth var med i vårt tidigare samtalet här med Cecilia på Ellevio.
Det finns ju väldigt mycket följdfrågor till båda de som man kan sätta samman.
Man undrar hur det här kommer påverka en som enskild bilägare. Påverkar det något att det finns ett nytt departement? Sådär?
Ja, tiden får väl utvisa.
Ja. Det är ju färskt än så länge.
Ja, men det är i alla fall ett tecken i tiden att man lyfter åtminstone upp de här frågorna, liksom, att få ett eget departement. Det visar väl att man tyvärr sent om sidor då ändå insett problemen, att det är inte bara, alltså man ska säga, det här nya departementet är inte bara vägar och den transportinfrastrukturen, utan det är också energi och digitalisering, där Anders Ygeman då är ansvarig minister under Tomas Eneroth. Men just det här med omställningen i fordonsflottan, som egentligen gäller vårt intresse här och bilindustrin, så frågar jag honom ändå vad den här fordonsomställningen betyder för hans arbete som minister.
Ja, nej, men vi står inför en ganska stor omställning av fordonsflottan oavsett. Jag menar, det är ju så att det finns ju starkt kundönskemål idag och industriellt önskemål också om den omställningen, och ännu så länge så är det ju så att vi har en ganska bra takt på utbyggnaden och laddinfrastrukturen, och den kan ju möta de behov vi ser idag med den 12-13% i ökning vi hade utav elbilsförsäljningen. Men det är ingen tvekan om att ska vi möta den stora omställningen som kommer att ske, då har det effekter på hela nätkapaciteten. Då är det en energipolitisk fråga. Ska vi klara den omställningen? Ja, då måste vi inte bara titta på hur många laddpunkter vi har och installerar, utan då handlar det faktiskt om hur täckningen ser ut i landet, utan det handlar om klara kraftförsörjningen där. Hur ser det ut i förlängningen också med batteriförutsättningarna i Sverige eller på den europeiska marknaden? Så att det är ju ett antal långsiktiga strategiska ställningstaganden vi måste göra i Sverige om vi ska klara den omställningen. Och då är det inte bara att hitta en elbilspremie, utan då är det faktiskt att tänka hela linjen ut från produktionen och till då inte minst energinätkapaciteten.
Det finns ju lite att göra där, dömt av Ellevio-intervjun.
Ja, jag undrar om han och Miljöpartiet är medvetna om att vi måste köra kolkraft i Värtan
ja.
I 10 år till för att det här ska gå ihop.
Ja, det är intressant med ett parti som vill förbjuda försäljningen av fossila bilar redan 2030, samtidigt som det här nya elnätet kanske förhoppningsvis är klart 2029, eller vad de sa innan. Det är inga stora marginaler.
Just det, 2030 så vill man sluta eller förbjuda försäljning av bensin och
ja, de har ju nya sagt det någon gång där. Vi vet inte ens, det vill visa sig inte vara inte praktiskt möjligt att kunna förbjuda teknik på det sättet, men vi, ja.
Är det så alltså?
Nej, men det är väl också EU-regler, va? Att vi kan inte förbjuda försäljningen av bensin- eller dieselbilar här om det är tillåtet i andra länder.
Det är certifierade, godkända bilar, de kan inte förbjudas. I så fall så kan man väl, som jag fattat det, rikta sig möjligtvis på själva försäljningen av bränslet. Det skulle man kunna begränsa, men då slår man ju undan benen på de som redan har bilar. Så att
de miljontal som rullar redan.
Ja, precis. Det är väl ganska vacker plakatpolitik och flagga med och lyfta upp de här stora visionerna, om jag får säga det. Men
man jobbar väl mot det målet? Är det inte så? Man har ju sagt att vi ska förbjuda nya bensin- och dieselbilar.
Ja, det är deras uttalande vision i regeringen, det är det.
Men, så mer vision än faktisk plan?
Som
eller?
Så ofta annars, ja, kanske. Ja. Jag vet inte, men i alla fall det här med infrastrukturfrågor, det är inte bara med miljö. Det är så lätt att vi i media kanske bara fokuserar på en fråga i taget. Utan, en sak som jag och Thomas pratade mycket om vid vårt möte var ju infrastrukturen på vägarna, och framförallt det lyfte fram var ju de ökande dödstalen. Efter nollvisionens arbete så har vi haft ganska bra utveckling på våra vägar, men det har ju vänt på sistone, och jag frågade varför det här sker och vad han vill göra åt det.
Det finns en del lärdomar att dra av den senaste statistiken, och det är att oskyddade trafikanter är utsatta, cyklister, motorcyklister, inte minst fotgängare. Och det andra handlar naturligtvis om att vi har i konflikten yrkestrafiken och personbilstrafiken en ökad andel olyckor. Och där vill jag själv faktiskt gräva lite mer i materialet för att se om det är en trend eller om det är tillfälligheter. Men de kommande 4 åren så kommer Trafikverket lägga nästan mellan 8-9 miljarder på ytterligare mitträckesseparering. Och det är ju för att vi ökar möjligheten att göra mitträckesseparering eller körbaneseparering genom att man också ger en förutsättning för regionen att finansiera det. Så på vägar som inte tidigare var ett helt statligt ansvar så kan man nu gå in och göra den separeringen där. tillsammans med, jag tror det är 250 mil kameraövervakning. Sen tror ju jag är ju teknikoptimist, jag tror ju mycket på geofencing och på ny teknik och den möjligheten att också få en säkrare trafikmiljö.
Ja, en liten nyhet är väl att det kan bli mitträcken även då på den statliga vägen och jag vill minnas att
de kommunala vägarna.
Ja, precis, kommunala och regionala. Mm. Och sen har jag också fattat det som att även fartkameror har väl förut varit begränsade till det statliga vägnätet. Jag tror, vet inte om det skett nu nyligen, men jag tror även det är även utveckling vi kan se att det kan bli mer fartkameror på kommunala vägar, vilket jag tror en del ser fram emot.
Halleluja, säger jag då ironiskt. Ja,
ja, men just det med förut har vi inte varit möjligt vid skolor över 30 sträckor. Det tror jag ändå finns ett starkt stöd för. Förbi förskolor kanske. Men ja. Annars har vi inte fartkameror. Det är lite en nödlösning.
Vi ska inte diskutera fartkameror. Jag tycker ju man skulle ha ägaransvar och en automatisk koppling till ens bankkonto. Men det kan vi ta en annan.
Vi kan ta en, något som en helt annan podd. Det kan vi diskutera länge tror jag.
Geofencing nämnde han också. Vad är det då?
Ja, om vi ska förklara det. Det största grejen är väl framförallt att man kan begränsa bilarnas topphastighet liksom på vissa sträckor. Men du har ju skrivit en artikel om det här. Du vet lite mer.
Ja, man kanske ska förklara sådana där glosor ändå. Det är väl att man digitalt begränsar hastigheten för bilar i vissa områden. Så liksom bilen är uppkopplad med kanske GPS mot någon slags något system som då eller på elektronisk väg begränsar bilens maxhastighet i just det här området.
Ja, den vet var den är någonstans och hur fort den får köra när den är där. Ja.
Och det tror man ju på starkt här då, att man kanske ska börja använda det här för tung trafik till att börja med. Bland annat blev det aktuellt efter terrorattentatet på Drottninggatan att man då inom väldigt specifika gator då skulle kunna strypa hastigheten till en väldigt låg hastighet. Just det, men man tänker sig använda det bredare också.
Det är alltså tekniskt möjligt också att göra så på landsvägar då, i korsningar och speciella områden där det är hög olycksrisk att ge en, liksom ett elektroniskt koppel på bilarna. Mm.
Skulle man kunna göra så på alla vägar? Att bilen alltid körde exakt så fort som det var tillåtet och inte fortare?
Det kanske kommer väl med självkörande bilarna. Jag vet inte. Får de köra för fort? Kan man programmera det?
Ja, du får betala extra för liksom
plus
Quattro Sport AMG Dynamic Polestar-paketet.
Dynamisk farthållare. Får helt ny innebörd då. Ja, i alla fall. Men tänkte om vi går tillbaka till intervjun. Han sa att du ska titta närmare på de här olyckorna och vad som har skett. Och jag har faktiskt gjort det lite grann i förväg. Och det som har ökat allra mest på slutet är ju faktiskt mötesolyckor mellan, alltså om man kan ta dödstalen då, så är det ju mötesolyckor mellan lastbilar och personbil. Och det verkar som att personbilen ofta är den vållande parten. Och där kan man ju misstänka att det är kanske rattsurfning och folk som sitter och pillar och använder elnätet för att lägga upp nya bilder på sociala medier som förstör infrastrukturen på många sätt, som även drabbar andra. Jag menar, det här mobillagen kom ju faktiskt av Eneroth här för något år sedan. Jag frågade honom hur han tycker att hans lag fungerar och om han är beredd att skärpa den ytterligare.
Jag är väldigt nöjd med att vi införde den och att jag fick starkt stöd för att göra det. Men jag är beredd att också gå vidare naturligtvis om det skulle behövas. Men nu är det så pass nyligen den trädde i kraft, så låt oss utvärdera den. Men jag vet ju redan idag att det är fortfarande så att det finns personer som kör bil och sitter och använder mobilen. Det är ingen tvekan om det.
Vad skönt att höra en politiker som faktiskt säger det. För det här, man ser ju det varje dag. Och folk som sitter i nya bilar som jag är säker på är fullt Bluetooth-kompatibla. Och lik förbaskat sitter de med luren i örat.
Mm. Ja, det är konstigt. Men jag tror så problemet är att vi har ett ganska starkt telefonberoende i samhället. Folk kan ju knappt åka hiss utan att kolla flödet på sociala medier eller uppdatera sin mailkorg eller vad det är för någonting.
Nu kände jag mig skyldig.
Men, nej, jag är själv en smula skyldig faktiskt.
Jag försöker bättra mig.
Och, ja, nej, men det är någonting som man har lagt på sig en ovana de senaste åren. Jag känner själv att jag kan faktiskt ta med mig det beteendet in i bilen också. Inte att jag sitter och surfar medan jag kör, för det har man ändå så pass starkt. Ja, men starkt rotad in att när man kör bil så kör man bil. Men problemet är med de moderna pekskärmarna att själva den här spärren, hur länge man tittar på en skärm, har släppts lite grann. Förut kollar man kanske på någon digital LCD-skärm och kollar vilken radiokanal man tittade på, så bytte man till P3 istället för P1. Men nu är det så mycket annat man sitter och gör. Och jag upplever själv att jag kom på, shit, nu har det gått ganska lång tid utan att jag kollar på vägen när jag sitter och pillar med bilens inställningar eller uppdaterar kartan på navigationen. Jag vet inte vad jag gör. Det är ändå bilrelaterade saker. Men som
du är en sån som står kvar vid rödljuset även när det blir grönt eftersom du pillar, eller?
Nej, det händer nog att jag gör det på rull just det med navigatorn. Ja. Och sen ska man ändra någon individuell inställning på motorvägen för att man vill köra på ekoläge. Ska man in i undermenyer, kolla färddatum, vad man haft för förbrukning. Att, ja, man förlorar sig i de här skärmarna.
Det är oroväckande.
Ja, en smula. Jag börjar tänka på det mer och mer att det gick nu lite för många sekunder innan jag kollade på vägen igen.
Mm. Ja. Ni pratade mer om säkerhet.
Ja, vi pratade om ganska många saker som sagt. Men lastbilar var ju någonting som han också gärna återkom till. Det känns som han är väldigt aktiv att förändra liksom, lastbilspolitiken. Jag har sett tidigare uttalanden under vintern här att han gärna vill förbjuda de så kallade semi-trailers eller EU-trailer. De som bara har en hytt och ett långt släp efteråt. Det är de som ofta har problem att komma upp för backarna i Jönköping och stå på ett kors över motorvägar och blockerar. Allt
Smålandskopplingen där alltså?
Ja, det kan det vara. Han har ju då gick ut i något och sagt att han ville förbjuda dem. Och det tänkte jag frågar om det, om det ens är tekniskt görbart här. Med, det är ändå så samma sak med bilar, att det är EU-godkända fordoner, typer. Och det verkligen går för svensk del att förbjuda en sån fordonstyp i Sverige.
Jag har ju valt som första minister faktiskt att lyfta upp den frågan, och det gjorde jag utifrån ett antal ganska allvarliga incidenter och någon dödsolycka förra vintern. Och då har jag haft uppe frågan nu med kommissionen. Och så nu gör vi egna studier i Sverige om konsekvensen av EU-trailen och den så kallade fällknivseffekten. Och jag har aviserat att visar det sig, vilket inte är helt otänkbart, att vi har, att det finns fog för att den är trafikfarlig i det vinterväglag vi har i Sverige, ja, då kommer vi att gå vidare.
Så det går att göra begränsa. Liksom med det?
Jag bedömer att det finns ett utrymme. Sen är det en EU-lagstiftning som vi naturligtvis har att förhålla oss till, men vi har ju sett hur man i andra länder ändå har kunnat. I Norge till exempel är man ju tydlig med vilka sträckor man får köra den här trailen på. Så att, men samtidigt är jag mån om att ska vi gå vidare med det, då ska man också påvisa att det finns en tydlig effekt. Men mycket tydligt på det.
Fällknivseffekt, Nils. Vad är det för något?
Ja, det jag nämner där är ju den här typen av lastbil som inte är, har last både på själva dragbilen och på släpet, utan det är bara en dragbil med släp bakom, att när den bromsar, och framförallt på vinterväglag, så viker sig ekipaget. Det kan man ju se i diverse YouTube-klipp från Ryssland och annat där sådana här lastbil inblandar, liksom att de bara ja, viker.
Och det är kopplat just till den här lastbilstypen?
Ja, det är det. Har man liksom en dragbil som också har last på sig, har man en annan stabilitet i ekipaget. Sen finns det säkert en massa andra tekniska förklaringar som jag inte är kapabel till att dra här, men att effekten är att vid en inbromsning så viker sig hela lastbilen på tvären och de tappar ju kollen. Det var ju väl en ganska hemsk olycka för ett tag sedan nere vid Borås, tror jag, liksom, där en sån, vid en sån inbromsning att den åkte över på motorvägen och hamnade på andra sidan motorvägen och en hård frontalkrock där.
Och den här typen av dragbilar och släp finns inte i Sverige då, eller?
Jo, de finns ju i Sverige, men de har ju kommit mer och mer på senare tid med internationell lastbilstrafiken som kommer in med alla transporter.
Men svenska åkerier använder inte dem generellt? Är det det som är...
De har väl börjat, skulle jag tro, men att förut har man väl haft en mer klassisk typ, men att i takt med att även kunna köra gods utomlands så måste man väl anpassa sig liksom med sin vagnflotta, gissar jag.
Mm. Hela intervjun med infrastrukturminister Tomas Eneroth finns att läsa för den som vill i Vi bilägare nummer 9. Jag tänkte vi skulle prata lite om våra långtestbilar. Det är nämligen som så, mina vänner, att den största delen av vårt testlag är just nu ute på resa. Maria Dahlin, hallå. Hallå,
hallå.
Vad gör ni för något?
Åker bil, som vanligt. Nej, men vi är ju faktiskt ute och gör det här sommartestet, eller semestertestet. Jag vet inte riktigt vad det kallas, men eftersom vi har ett vintertest borde vi ju ha ett sommartest också. Och det är ju där vi håller på med nu. Vi kollar vilken bil i långteststallet som är bästa semesterbilen, helt enkelt.
Och hur ser det ut då, så här långt?
Ja, igår så var vi ute på ett flygfält och körde undanmanövrar och bromsprov och accelerationsprov och lastade bilarna för att försöka stuva in så mycket väskor som möjligt. Och det är ju alltid lite spännande, för det här undanmanöverprovet gör vi också med takbox på. Och vi lastade ju våra långtestbilar. Nu ska jag rabbla dem kanske så att alla vet vilka det är för i år. Det är ju Audi A6 Avant, Dacia Duster, Ford Focus Active, Hyundai Kona Electric och Volvo V60. Visst var det fem stycken?
Mm, ja. Jag tror det var fem.
Vi sätter ju på takbox på dem och så lastar vi. Och vi körde, jag tror att det var 12% från maxlasten vi hade in med sandsäckar och personer i varje bil. Och så körde vi de här undanmanövrarna och bromsproven med liksom nästan full packning då. Och det är alltid lite spännande att stuva in tre motorjournalister i baksätet på en bil och göra undanmanöverprov. För det, ja, det klagas och det stonkas och det är liksom, ja, man blir lite lätt illamående efter sådär en 15 undanmanövrar och bromsprov.
Så ni klagar, ni förstår hur många av våra lyssnare och läsare som så gärna hade velat vara med på detta.
Personligen tycker jag att bromsproven är värst. 10 stycken på raken för att kolla hur bromsprestanda står sig och man mår riktigt illa där vid 10:e inbromsningen.
Ja, det är just det. Att det, liksom, det tar tvärstopp helt plötsligt och man blir man hänger liksom i bältet framåt och säger något så här.
Ni gör det där innan lunch, hoppas jag.
Vi gjorde faktiskt det innan lunch och det blev lite, så här, lite senare än lunch. Och då sa de, ska vi ta uppehåll för lunch och ta resten sen? Och då sa vi, nej, vi gör det här först. För säkerhets skull, så vi inte behöver sanera någonting. Nej, men lite sådär generellt. Det är ju Kalle, testledaren, som har alla data och siffror. Men jag kan väl säga att det gick ganska bra, för nu satt inte jag med i varken konan eller Dacia när vi gjorde undanmanöverproven. För jag fick hoppa ur då. Det var ju 12% från maxlast, så jag fick stå på sidan då och vänta.
Okay.
Men det gick väl ganska bra för konan i undanmanöver, tror jag. Och sen när vi provade att lasta dem så var det någonstans ganska jämnt skägg mellan Audi A6 och Volvo V60 som man kunde förvänta sig. Audin har väl lite, för vi hade ju som regel att vi lastade upp till det här insynsskyddet. Och på Audin är det ju lite, lutar lite neråt. Så att det blev lite till nackdel för Audin där, kan man säga. Men ja.
Ja, du behöver inte avslöja allt. Ni får väl prata lite mer om det här i podden sen när ni kommer tillbaka.
Ja, det ska vi göra. Absolut.
Hur är vädret?
Typisk svensk midsommar. Regnmolnen hänger i luften. Det är så 8 grader varmt.
Okay.
Man får så här springa fram och tillbaka. Det är precis som på midsommar när man ska duka. Så här. Ska vi sitta inne eller ska vi sitta ute? Så står vi på flygfältet. Ska vi göra bromsprov? Ska vi inte? Nej, nu kom det regndroppar. Då får vi vänta tills det torkar. Ja, Nils Svärd vet ju mycket om det här med väder. Att det styr och sånt där när man gör sina tester. Så att det är väl ganska representativt för svensk sommar, kan man säga.
Jag kan berätta att här i Stockholm så har vi sol, klarblå himmel och en 20 grader just nu.
Ja, kul.
Ja, ni får åka hit och göra QP-kyla-testet, för det ska väl också göras?
Ja, det måste vi faktiskt vänta med tills det blir lite varmare. Så att det blir bra. Ja, vi får väl styra mot Stockholm. Just nu är vi någonstans utanför Östhammar, tror jag. Så vi får väl försöka hitta tillbaka till Stockholm då för värmetestet.
Fortsätt att testa, så hörs vi och ni får berätta om era upplevelser i en senare podd.
Det ska vi göra. Tack.
Hälsa gänget.
Jag ska göra.
Ha det, hej.
Hej.
Och apropå långtestbilar, hur går det för dig, Fredrik? Du har ju din Optima som du kör.
Ja, ska vi prata om den?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja, jag kör ju då, vi köper in 5 långtestbilar varje år och ett par av de intressantaste modellerna behåller vi. Och den här bilen körde in i stallet 2018 och så har vi behållit den nu över in på det här året. Och nu är det jag som är långtestchaufför för den bilen. Det är alltså Kia Optima laddhybrid, kombin. Nästan 5 meter lång kombi med ett relativt stort batteri som sitter under bagageutrymmet, som man kommer ungefär 5-6 mil på el. Och så har den då en bensinmotor fram som kan sköta den fortsatta färden. Jag har roat mig med att göra 3 listor.
Tre listor?
Ja.
Okay.
7 saker som irriterar med Kia Optima laddhybrid. 4 saker att jubla över och 5 saker man kan lära sig av att läsa instruktionsboken.
Oh, den här sista lät intressant.
Ni kan välja vilken vi ska börja med.
Irritationen kan vi väl börja med.
Det är den längsta listan, det är 7 saker. Mm. Ja, ni har ju båda kört den här bilen förresten, kan jag bara stämma om.
Jag var på långresa, jag hade den som sommarbil förra året i långtestallet. Jag tog med den ner till Belgien och England på en liten semesterrunda med familjen.
Mm. Okej, okay. 7 saker som irriterar. Och, ja, men först på den här listan så har jag skrivit bagageutrymmet. Det här är ju en stor kombi och då förväntar man sig kanske att det ska vara ett stort och lättanvänt bagageutrymme. Men det är relativt stort, eller ja, för en så här stor kombi kanske inte så stort, men det är inte så lättanvänt. För bagageutrymmets golv liksom sluttar bakåt, vilket har att göra med batteriets placering.
Så liksom, att saker glider ut? Liksom,
saker glider bakåt och välter. Och det är inte riktigt lättanvänt. Man ska köra in en barnvagn och den rullar bakåt. Och, ja, det gäller att lägga i bromsen där på barnvagnen. Det är ett irritationsmoment. Också att det inte finns någon plats för sladdar och däcklagningssats eller varningstriangel. Alltså de här grejerna får ligga lös för det finns inget utrymme under bagageutrymmets golv. En sak som irriterar. Ska jag gå vidare?
Ja, fortsätt.
Ja, det är då det här med bensinmotorn. Att den inte kan driva luftkonditioneringens kyla. Alltså så fort man...
Du menar tvärtom, att den driver... klimatanläggningen kyla bensinmotorn.
Precis så, precis så. Elmotorn kan inte driva luftkonditioneringens kyla. Den kräver alltså bensinmotorn. Så man kan inte köra en kyld bil helt enkelt bara på el. Vilket känns lite konstigt.
Du har alltså blivit så miljöfanatisk nu så att du blir irriterad varje gång bensinmotorn startar. Är det så?
Ja, inte det poängen med en laddhybrid? Att man ska kunna köra på el?
Ja, jag håller med. Just när man tycker att det ska funka. Men många andra bilar har någon form av luftpump som också hjälper till. Som drivs av batteriet då, liksom, och reglerar temperaturen i bilen. Och den här har inte det. Både vintertid och sommartid så blir det ett problem. Mm. Jag tycker sommartid var det bättre. För då kan man i alla fall köra med nerhissade rutor och känna lite fläkt och sådär. Och hålla bensinmotorn tyst när man kör förbi alla grannar vid busshållplatsen. Och inte känna sig som en miljöbov. Men vintertid är lite svårare för då vill man gärna ha värme.
Ja, det känns lite tråkigt att man ska behöva köra med luftkonditioneringen avstängd liksom, bara för att kunna köra helt på el. Ja.
Det är 2019, vi borde kommit längre än så här.
Precis. Andra biltverkar har ju löst det, som du säger, med en värmepump som då...
Passat har det, va?
Sin de flesta europeiska och laddhybrider ska jag säga, har det.
Men Prius har det inte, till exempel.
Nej.
Ja. Mm.
Ett annat irritationsmoment kanske har en lite mildare graden är att det är ganska lågt till tak där fram. Särskilt i vår bil, för den har ett så här panoramaglastak. Jag vet inte om det är standard på just den här modellen.
Kommer med den paketen plus paketen just som det. Vi har på våran bil.
Jag vet inte, jag är inte liksom basketspelalång, men 1,87 är väl. Och jag snuddar taket med min kalufs. Och särskilt på morgonen märker jag när man liksom har sträckt ut och jag vet inte, är i sin fulla längd och då känner jag att jag liksom touchar taket. Sen på eftermiddagen när man har sjunkit ihop lite framför skrivbordet, då går det genast bättre.
Det kommer också bli bättre när du blir äldre, Fredrik, eftersom du då krymper ihop och blir lite
precis, och,
eller om du klipper håret.
Men ja, men också med mössa på här under vintern, då har man liksom gnidit mot taket. Det känns ju lite irriterande.
Mm, jag förstår.
Sen tycker jag en sak som är irriterande är att det inte finns någon möjlighet till förvärmning av kupén. Det är liksom kanske många tycker en kanske löjlig sak att klaga på liksom, fan, det har man klarat sig utan tidigare, men fall man ska kunna nyttja liksom hela batteriet till körning så hade det varit bra för att man kunde förvärma eller förkyla bilen, men det kan man inte med den här bilen. Det kan man med de flesta andra elbil och laddhybrider, men inte just...
I3, om du körde före, kunde du det till exempel?
Den kunde man göra med via mobiltelefonen, så då kunde man då från frukostbordet då, till exempel starta kyla eller värme.
Överhuvudtaget är det väldigt konstigt att ha en laddbil som inte har en app. Det är ju samma med våran Honda Icona från samma koncern, att man inte liksom kan sköta laddningen eller klimatanläggningen och använda liksom strömmen från elnätet, vilket man kanske inte borde längre, till att värma bilen. Men... Ja, jag håller med. Det är ganska irriterande när man väl har den. Och alla andra bilar har ju oftast en app som man kan hålla koll på.
Vi går vidare på listan. Jag har skrivit fjädringens begränsade register. alltså på slät väg så känns det här som en ganska bekväm bil att åka liksom. Men så fort det blir lite buckligt på vägen, då går, tycker jag, Kia Optima ganska eländigt i stöter och bilen rör sig ganska oroligt liksom. Det är ganska smal komfortzon på den här bilen.
Jag tycker framförallt kom fram i stadstrafik där man kör i låg hastighet över brunnslock och skarvar och allmänt dåliga vägar, vilket är lite synd för en laddhybrid som kanske förmodligen ofta körs i städer.
Ja, känns inte helt klockrent.
Om man ska veta, det är ganska synonymt för hela Hyundai-koncernen tycker jag, när man kör biltester, att de har ganska kort komfortzon där de klarar av det hela. Och sen när man går ut på lite buckligare vägar så går de ganska snabbt utanför sitt kompetensområde. Det är liksom väldigt bra bilar till 80-90%, förmodligen för att hålla ner prislappen liksom. Men sen när man ställer till högre krav så märker man att nej, de klarar inte riktigt av det.
Men det är också spännande med tanke på att vägarna som jag minns från Sydkorea var ju ganska dåliga på många ställen. Jag tycker, de kan ju inte vara byggda för att passa hemmaplan heller. Utan det,
jag tror det är en prisfråga. Det är väldigt dyrt att finjustera chassin och annat. Det kräver mantimmar, ingenjörer. Testa, testa.
Något att jobba vidare med för koreanerna.
Inte så här good enough-tänk som så många andra mainstream-tillverkare.
Okej, nästa punkt har skrivit svag bromskraftsåtervinning. Jag har tidigare kört BMW i3 som vi på bilägare haft som långtestbil. Och där har man ju nästan kunnat köra den här bilen bara med gaspedalen. Så fort du släpper gaspedalen så bromsar bilen ganska kraftigt. Då kan man liksom återföra all energi som finns i systemet så att säga, när bilen är på rull, och ladda batteriet med den. Men Kia Optima har ganska svag sån här bromskraftsåtervinning, och man kan inte ställa in den på något sätt som man kanske borde kunna göra. Det tycker jag är lite tråkigt. En liten energi går till spillo där. Jag vet inte hur ni upplevde det.
Det är nog för att du kom från en elbil, tror jag. Man blir ju van den här ganska kraftiga motorbromsen och har lärt sig använda den till dess fördel. Så att jag håller med, jag saknar det när man kör laddbilar i tester och det skiljer mellan bromsgenereringen, så saknar man kunna ställa in det.
För det här känns lite som en vanlig bil nästan. Det bromsar lite lätt för att släppa gaspedalen, men jag skulle gärna kunna ha i alla fall valmöjligheten att få lite kraftigare motorbroms. Mm.
Det handlar väl också om hur mycket elkraft som batteriet kan ta emot och hur snabbt det kan ta emot det. Det är väl det som också styr.
Precis,
hur mycket bromskraft
man kan. Det
kanske
är det som är dimensionerande.
Ja, det är därför elbilar har ju kraftigare elbroms än laddhybrider generellt sett. Däremot tyckte jag att den var lite småbökig och doserad trafik. Dock var det väl ändå bland de bättre. Det finns många laddhybrider som är betydligt sämre än vad Kia är. Just när det växlar från den elektriska motorbromsen till att bromsarna börjar ta. Den övergången är svår att känna av, vilket jag störde mig en smula på. Men å andra sidan, det fanns bättre eller värre bovar.
Men jag tycker det är en väldigt härlig känsla att liksom, med den här motorbromsen, du sparar på bromsarna och du sparar energi. Inte det klockrent? Men inte med Kia Optima. Sista punkten då, som inte är så irriterande kanske, men det är ganska breda takstolpar, alltså A-stolparna. Spegeln, sidospeglarna sitter liksom i skärningen mellan dörren och takstolpen på en sån här plasttriangel, vilket gör att hela det området är ganska blaffigt liksom, och snett framåt så skymmer det ganska mycket i stadstrafik.
Hur funkar det med barnstol fram?
Ja, jag har inte monterat barnstol fram, bara bak.
Nej, jag körde fram förra året. Det är en av de få bilar jag inte behöver hänga på någon extra spegel faktiskt. Däremot så kan man nog hitta på en bra lösning att både kunna sätta en bilstol fram för att se vad som finns bakom sig, men utan att det skymmer sikten snett framåt.
Det har jag skrivit som en positiv punkt, alltså på den här fyra saker att jubla över. Att
vänta, hur många kritiska punkter var det?
Jag hade 7 saker att irritera mig.
Och 4 som du jublar över. Okay.
Jublar, att glädjas över då. Men det är just baksätet och att det är väldigt generöst benutrymme och väldigt mycket plats för till exempel en bakåtvänd bilbarnstol. Jag vet inte ifall baksätet är kanske inte det mest bekväma för långbenta. Man får ganska höga knän när man sitter där bak, men det är väldigt generöst med benutrymme.
Man sitter rätt lågt, vill jag minnas.
Man sitter rätt lågt och långa ben kanske innebär att det inte är så bekvämt, men det finns väldigt mycket benutrymme åtminstone.
Absolut. Sen när man får träsmak i rumpan så kan man flytta runt och byta ställning en hel del. Så, nej, nu var det orättvist. Jag tycker också att det var bra baksätt. Jag satt helt okej. Okay.
Och den saken som kanske man kan jubla högst över är ju att alltså det är ganska realistisk räckvidd. Alltså, bilen säger att den ska komma 62 km på pappret och man kommer nästan så långt i verkligheten då. Med då den här brasklappen att du får ha luftkonditioneringen avstängd eller leva med att bensinmotorn kliver in då och då. Men man kommer ganska långt på eldrift med den här bilen, tycker jag är en väldigt positiv punkt.
Och 62, det är väl också NEDC, va? Den gamla körcykeln som
ja,
ibland var lite optimistisk.
Ja, det är det väl. Men man kommer nästan där. Och det gör ju att det går att köra ganska billigt också om man kan pendla på el då. Sen ska man komma ihåg att inköpspriset för den här bilen är ju strax över 400 000. Så bara det innebär ju att det blir ganska hög milkostnad om man köper den här bilen privat. Men som tjänstebilen är ju väldigt förmånlig och snart kommer väl de här tjänstebilarna ut som begagnade också. Sen har jag skrivit också att den här bilen är otroligt välutrustad. Vi har ju det här Advanced Plus-paketet, heter det Nils?
Jag för mig det, ja. Låter bekant. Plus 1 eller 2 tror jag också, till och med plus 2.
Mm, jag tror det var en fullsmetade vi köpte för att vi skulle få alla säkerhetsprylar i den.
Ja, var det så det var. Men jag är osäker, den här säljs ju bara ganska välutrustat utförande. Men alltså, all utrustning finns ju. Liksom. Det är soltak, det är ventilerade stolar.
Vilket är bra när man stänger av klimatanläggningen på sommaren för att köra på el, så har man i alla fall lite luft.
Just det, kan man få lite kyla i ryggen och rumpan. Men det finns rattvärme, det finns backkamera, det finns här parkeringshjälp som du trycker på en knapp så sköter bilen styrningen under en parkering. Nils är inte nöjd med den funktionen.
Du sitter här med lite jazzhänder här och viftar i luften. Men ja, jag vet inte hur det är för dig, Fredrik. Har du fått den att fungera särskilt bra? Men återigen var den sån här bra till 70-80%, fast den parkerar inte riktigt luckan som jag skulle gjort.
Tycker du? Ja, den gången jag har använt den har det faktiskt fungerat ganska bra. Tycker du att man hamnar långt från totalkanten?
Ja, eller fick parkering är helt okej, det ska jag säga. Där har ingenting anmärkna. Däremot försökte jag bara kolla hur det fungerar på vanliga storköpsparkeringar. Liksom, är det parallellparkering säger man väl. Den ska då backa in i en lucka. Där håller den på att backa på bilar och på backa på kundvagnar och den ställer sig liksom kloss in till så att den bredvid inte kan ens öppna en dörr när den kommer tillbaka och snett.
Ja, jag har faktiskt inte använt den på det sättet. Jag har bara använt fickparkering längs med gatan så att säga.
Och den tycker jag ändå var okej. Det var ju sagt, den kom in och lagom ta avstånd.
Men vad finns det mer? Det finns integrerade solskydd i dörrarna bak. Det finns läderklädsel, eljusterbara stolar. Vad finns inte liksom? Det känns väldigt lyxigt.
Ja. Nej, men det låter ju ändå tycker jag som ganska mycket bil för pengarna.
För 400 000 ja. Visserligen då, men med tanke på allt det här.
Min XC40 kostade också 420 000.
Saknar ganska mycket och inte bara eldrift.
Nej.
Med utrustningslistan. Men om du ska summera förresten, det var ju 7 mot 4 plus.
Jag ska ta den sista pluspunkten då. Ja, men det är att den känns väldigt smidig att köra. Alltså, hela drivningen är väldigt mjuk och skön och det är väldigt härligt att köra på el med den här bilen. Det funkar väldigt sömlöst. Och så går det ju väldigt tyst med bara elmotorn. Och den känns pigg från start. Så hela drivningsmässigt så tycker jag att det är tumme upp. Ja, sammanfattningsvis ville du efterlysa
det. Ja, jag skyndade det. Det var inte riktigt meningen att stressa på det.
Ja, det var ju fler irritationsmoment än jubelpunkter. Men jag trivs relativt bra med den ändå. Det är ju en stor bil, så den är ju lite klumpig upplever jag emellanåt.
Ja, mot en i3 måste det vara en gigantisk skillnad i garaget och manövrera runt där i3 är så himla smidig.
Ja, precis.
Och vänder på en femåring höll jag på att säga. Jag menar femöring.
Ja, men alltså, den är en 490 någonting den här bilen. Och det utrymmet, kupéutrymmet tycker jag man märker både i framsätet och baksätet. Men just bagageutrymmet tycker jag inte man märker det. Den är inte så rymlig. Så rymlig för passagerare men inte för last. Och det är ju en minuspost för en stor kombi tycker jag.
Har den funkat då? Har du haft några driftstörningar?
Nu måste jag tänka efter. Nej, den har fungerat bra. Den har ganska korta serviceintervall, 1 år, 1500 mil. Så vi som har ägt den här bilen i 1,5 år, vi har ju redan haft den inne på service 3 gånger. Så jag vet inte, det är både plus och minus, men som helhet tycker jag att det fungerar bra. Jag kan väl ta det med min sista lista här. Fem saker man kan lära sig av att läsa instruktionsboken.
Ah, ja, just det. Mm.
Då just angående hybridsystemet. För det är det första som möter en för man öppnar instruktionsboken. Det finns 36 sidor om hybridsystemet. Jag vet inte, läser ni instruktionsboken på alla bilar ni sätter i?
Jag försöker bläddra igen några huvudpunkter lite plikttroget, men Jag måste erkänna att det är bra att ha tagit upp de här. Liten brasklapp att man kanske borde läsa den här lite oftare än vad man gör.
Ja, det finns ju några lite överraskande saker att lära sig. Bland annat står det att man då på grund av batteriets placering under bagageutrymmets golv så man ska inte lasta tungt eller högt i bagageutrymmet.
I ett bagageutrymme?
Ja.
Var ska man lasta då?
Har de någon för det kan leda till att höljet till batteriet skadas. Men man liksom specificerar inte det här riktigt. Men jag vet inte hur jag ska ta till med den här informationen.
Den är väl godkänd för någon vikt, hoppas jag?
Eller? Ja, jag tror inte
de Kia-säljarna berättar sånt här.
Nej, det kan ju vara bra att veta. Jag vet inte hur jag ska hantera det här. Hur ska jag tänka?
Men om ingen angivelse, Max?
Ingen angivelse vad jag såg, men jag får nog dubbelläsa.
Och inte högt heller?
Nej, inte högt heller. Det är intressant.
Så köp sedanen, eller?
Kanske. Ja, en annan sak man kan lära sig är att då det finns ett luftintag för batteriet. Alltså för att kyla batteriet. Och det finns bakom, eller vad ska man säga, vid mittplats. Baksätets mittplats liksom på väggen där man har benen, där finns det ett litet luftintag som man inte ska blockera, för det här används då för kylningen, ventilationen och batteriet. Batteriet kan skadas om den här täcks över, och det kan ju vara bra att veta för att man ska proppa grejer i baksätet under semestern kanske, eller man fraktar saker till tippen eller vad man nu gör.
Det minns jag hade problem med på bilsemester, för att ha med sig liksom ryggsäckar och fika och underhållning för barnen och för den vuxen som sitter där bak, och att inte sätta någonting liksom på golvet framför mittplatsen just där inte är några ben. Det är ganska svårt. Det är en ganska svår begränsning.
Mm. En annan sak som man påpekar alltså ganska många gånger, och på, dessutom på så här gula rutor med utropstecken invid, det är att man då ska se till att ta bort damm som finns i laddningsluckan. För där det här dammet då kan då börja brinna i samband med laddning. Så jag vet inte, jag kanske måste ha en dammvippa i bilen här framöver och liksom damma av då inför varje laddning.
Oh, jag ser framför mig nu när Skoda Superb kommer som laddhybrid. Då kommer det att vara en dammvippa där tanklocket blir med isgrapan.
Ja, visst.
Typisk förstås. Skoda-lösning.
Just det. Så är det kanske något att tänka på framöver.
Okej.
Okay. Men förmodligen gäller det här alla laddbilar, det lär inte bara vara Kia. Men nej, jag har nog missat det här instruktionsböckerna på hur noga man nu läser dem.
Vi måste börja läsa, Nils.
Ja. Men jag vet inte, vi har pratat om det tidigare, Nils. Att är det en friskrivningsprincip för att slippa bli, jag vet inte, hamna i rätten om det skulle inträffa en brand?
Mycket låter som det liksom ändå.
Ja.
Vi har skrivit instruktionsboken så att vi svär oss fria.
Men apropå laddluckan också, då fick jag reda på då att det finns en nödvajer under motorhuven som man kan använda för att öppna laddluckan om den skulle kärva på något sätt, eller om, för den är elstyrd inifrån bilen, om det skulle vara urladdat batteri, så då finns det en vajer att rycka i då. Man ska alltså inte ta till andra medel för att
skruvmejsel.
Jag gjorde inte du det, Tommy, på ytterligen? Alltså, använde den här vajern ganska ofta, för hade du problem med laddluckan?
Ja, jag visste ju inte att det fanns en vajer gömd i julhuset som den var på den, va?
Ja, just det. Ja.
Du kollade inte instruktionsboken alltså?
Det var en, vi stod på en mack. Ja. Det var tomt.
Det är många sidor.
Laddningen hade slutat fungera. Det gick inte öppna luckan. Ja.
Ja, men den sista saken som kanske inte bilhandlare är så bra på att upplysa kunderna om, som låter faktiskt lite allvarligt, men om det inte är också ytterligare en sån här friskrivningsprincip, det är att man på flera ställen också påpekar att alltså laddning kan påverka medicinsk elektronikutrustning, alltså pacemakers, och att alltså den elektromagnetiska strålningen liksom ska kunna påverka den här utrustningen, och det låter inte alls så bra.
Just när man laddar alltså?
Laddningen framför allt, och då blir det extra stor elektromagnetisk strålning.
Okay.
Och det är också gula rutor och utropstecken. Men vilken bilsäljare säger det? Ja, men det var mina listor helt enkelt. Det tog sin lilla tid. Men
fullödande rapportering om Kia. Vad har du för förbrukning på den i snitt?
Ja, jag tänkte jag skulle spara det till en nästa rapport i tidningen och räkna mer på detta. Dels liksom under när man pendlar med bilen, och dels också på långresa då, när man inte kan ladda och det bara går på bensinmotorn. Så det sparar vi till tidningen.
Vilken cliffhanger. Jag tänkte vi måste prata om en sak till också i vår podd idag. Det visar sig nämligen att vi har ju berättat tidigare om en Ford Mustang som såldes 2 gånger till olika köpare, men ingen av de här köparna fick reda på att bilen var ju smält.
Just det. Alltså att bilhandlaren mörkade krockskadorna helt enkelt och sålde en, det var en demobil det här, som hade gått ett par hundra mil och råkade ut för en krock. Den lagades, men när man då skulle sälja bilen vidare så berättade man inte om den här krockskadan. Och den första köparen upptäckte detta och ville häva köpet, och det gick bilhandlaren med på. Men sen sålde man bilen igen och berättade återigen inte om den här krockskadan. För det, till saken hörde också att den var rätt tveksamt lagad. Och då den andra köparen som vi kontaktade och berättade om detta blev också överraskad, hade inte fått reda på.
Så detta. Det var vi som berättade för den andra köparen alltså?
Precis.
Ah.
Och efter det så hävdes köpet igen då. Samma bil såldes två gånger, köpet hävdes båda gångerna på ungefär en eller två månader. Mm. Och det berättade vi om här, om numret i tidningen.
Var det samma bilfirma som sålde bilen båda de här gångerna?
Den första gången var det en Fordhandlare i Växjö. Och sedan så var det en vad ska man säga, auktionsfirma i, var det i Norrköping? Nej, Jönköping. Som på uppdrag av den här Fordhandlaren i Växjö sålde vidare bilen. Så två olika företag som sålde vidare bilen. Men nu har bilen sålts igen. Som du sa, Tommy. Vi hade lite bevakning på den här bilen. Och nu faktiskt, tredje gången gilt, så har den här bilen sålts med information om att bilen har varit krockad. Så,
men det är en ny eller ny bilhandlare igen?
Nej, nu är den här auktionsfirman igen som okay. har sålt en nettbil. Och nu har man faktiskt berättat om att den här bilen har varit krockad och köparen var medveten om detta. Och får hoppas att det påverkade priset också. Men nu fanns inget att anmärka på. Nu tycker jag att man har gjort på rätt sätt. Men det skulle man ha gjort från första början såklart. Att inte undanhålla de här uppgifterna. För det är väl högst relevant information om man är intresserad av en sån här bil.
Mm. Får man sälja en bil som är krockad utan att berätta det?
Ja, det är det som är frågan. Det är försäkringsbolaget som tar beslutet helt enkelt. Att är den här bilen, är det värt att återställa den här till ursprungsskick? Och om försäkringsbolaget har tagit det beslutet och bilen är återställd och enligt konstens alla regler, enligt då försäkringsbolaget, så får man sälja vidare bilen utan att berätta det. Men det känns inte så schysst, och man tycker att kanske bilhandeln borde köra med öppna kort. Men det behöver man alltså inte. Men nu när vi har varit i kontakt med de här bilhandlarna som mörkade krockskadorna, så säger de att vi har gjort fel i det här fallet. Vi borde ha berättat, trots att det inte är något krav på det. Men det gjorde man då inte förrän den här uppmärksamheten riktades mot bilhandlarna.
Mm. Vi hade ju också anmärkningar om hur de här reparationerna hade varit utförda tidigare. Vet du om man har fixat till de skavankerna nu?
Ja, det säger den här nya bilägaren då, den tredje köparen som fick reda på krockskadorna. Att för först var det var lackskador som var ganska bristfälligt lagade, och ja, plåtverkstaden hade inte gjort ett bra jobb helt enkelt. Men nu den nya ägaren säger att de här fula lagningarna syns inte till längre, så man kanske har rättat till det. Sen kan man ju aldrig riktigt veta ifall har den här krocken orsakat någon skada på, alltså bilens krockskydd på ramen. Är den helt rak? Hur funkar krockkuddarna? För krockkuddarna hade löst ut här då. Men om Ford säger att bilen är lagad och återställd, jag vet inte hur man ska bedöma det som bilköpare.
Undrar hur Ford bedömer rostskyddet om man kommer att klaga om 7 år. Men ändå köpte den hos en Ford-handlare. I alla fall den första kunden gjorde ju det.
Precis, alla garantier ska gälla, säger man.
Skulle du, Nils, köpa en krockskadad bil?
Om man fick information om olyckan och vad som är gjorts, då skulle det nog vara öppen för det. Givet att det inte var en allt för hård smäll. Liksom. Men med rätt förutsättning, med rätt information och med rätt pris, ja, det skulle nog göra.
Fredrik, skulle du?
Jag skulle vara tveksam.
Ja, och jag skulle absolut inte. Där slutar vi idag, mina vänner. Tack så mycket för att ni kom hit.
Det blev en fullödig podd.
Fullödig podd. Och tack du som lyssnar. Vi hörs. Hej då!
Hej då!
Hej, hej.
De senaste nyheterna från Webilagare hittar du på vår hemsida. Adressen är www.webilagare.se. Vi finns på Facebook och YouTube, och du kan också följa oss på Instagram där vi avslöjar lite mer om livet bakom kulisserna på redaktionen. Vi har ett prenumerationserbjudande på tidningen Webilagare. 8 nummer av Sveriges största biltidning får du för endast 329 kronor om du går in och tecknar en ny prenumeration på www.vbilagare.se/2019. Du har hört Vbilagares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden så gör det, så riskerar du inte att missa något avsnitt.